Och det är bra om ni är tysta så hör alla inshallah. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Vi fortsätter att gå igenom Sifat al-Salah av Sheikh al-Albani. Och vi har kommit fram till det femte kapitlet, Al-Qira'ah. Vad man ska läsa för någonting. Och Sheikhen säger att sen så söker man då skydd hos Allah från shaitan. Och det här är obligatoriskt. Den som inte gör det, syndar. Och det är sunna att man ibland säger A'udhu billahi minash shaitanir rajim min hamzihi wa nafkhihi wa nafthihi. Och det här betyder att jag söker skydd hos Allah från Satan, den utstötte. Min hamzihi, från hans galenskaper eller de sjukdomarna han kan orsaka människan så att människan blir galen. Wa nafkhihi, vilket betyder högmod. Wa nafthihi, den onda och dåliga poesin som shaitan inspirerar människan med. Och ibland så säger man A'udhu billahi s-sami'ul alim mina shaitan rajim min hamzihi wa nafkhihi wa hamzihi wa nafkhihi wa nafthi. Okej, okay, så sheikhen säger att man måste söka skydd hos Allah från shaitan i bön. Som Allah också har sagt i Koranen, فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ. Om du ska läsa Koranen så sök skydd hos Allah från shaitan. Och det här är många som inte vet. När vi ber och säger Allahu Akbar och söker skydd hos Allah från shaitan. Söker vi skydd för att vi ska be eller för att vi ska läsa Koranen? Många tänker direkt, det hör ihop med bönen. Men det hör ihop med Koranen. Så att shaitan inte ska komma och förstöra för dig när du läser Koranen. Blanda ihop verserna och så vidare. Du blir förvirrad. Så man söker skydd hos Allah från shaitan när man inleder bönen. Och man kan också säga A'udhu billahi mina shaitanir rajim. Men det bästa är att säga det som vi sa. A'udhu billahi mina shaitanir rajim min hamzihi wa nafkhihi wa nafthi. Och sen så säger man tyst Bismillahirrahmanirrahim. Även om du ska läsa högt. Som Aisha till exempel, så läser du tyst Bismillahirrahmanirrahim. För Anas ibn Malik sa, jag har bett med profeten a.s. Abu Bakr och Umar och Uthman. Och det första de läste i bönen, alltså högt, var Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Så allt före detta är tyst. Man läser tyst Bismillahirrahmanirrahim och sen högt Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Och det här gäller då imamen, eller den som ber själv. Om man ber bakom en imam, då läser man ju tyst. Taib. Nästa punkt, qira'at al-fatiha. Att läsa al-fatiha. Sen så läser man hela surat al-fatiha tillsammans med al-basmala, bismillahirrahmanirrahim, som är en del av al-fatiha. Och det är en av pelarna i bönen. Och bönen kan inte vara utan att man läser al-fatiha. Så det är obligatoriskt för icke-araber att lära sig al-fatiha. Alltså för alla. Men även de som inte då kan arabiska. Och den som inte kan lära sig al-fatiha. För honom räcker det med att han säger Subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar, wa la hawla, wa la quwwata illa billah. Han står och säger dessa ord bakom imamen. Eller om han ber själv så räcker det med att han säger dem en gång. Istället för al-fatiha. Och det här kan vara någon som är ny muslim. Han säger det här tills han lär sig al-fatiha. Eller någon som till exempel är gammal, det händer ibland. De tappar minnet, kan inte läsa Koranen. Då kan de bara säga Subhanallah, Alhamdulillah, La ilaha illallah, Allahu Akbar, La hawla wa la quwwata illa billah. Och sen så säger sheikhen, det är sunna att läsa al-fatiha, aya aya. Att stanna vid slutet av varje vers. Så man säger Bismillahirrahmanirrahim, så stannar man. Alhamdulillahi rabbil alamin, stannar. Arrahmanirrahim, stannar. Och så vidare. Och sheikhen säger det här generellt, hela Koranen. Det är det som är sunna. Det var så som profeten alaihi salam läste Koranen. Att han läste ganska långsamt. Okej? Okay? Utan att sätta ihop verserna. Även om de hänger ihop med varandra så satte han inte ihop dem. Utan stannade vid varje ayah. Och så säger han också att det är tillåtet att läsa i fatiha Maliki yawmiddin och Maliki yawmiddin. Har ni skillnaden? Malik, vokal. Malik och Malik. Maliki Yawmiddin utan vokal. Okej, okay? På arabiska mim al, mim alif, och den andra bara mim och lam. Så båda är tillåtna. Profeten al-Islam har läst på båda sätten. En annan sak som också är sunna, som Sheikh nämner i sin andra bok, är att man drar ut på vokalerna. Alhamdulillahi rabbil alamin. Vokalerna på slutet. Det är också då rekommenderat. Eller om de är i mitten av ordet och så vidare. Vad gäller den som ber bakom imamen, så säger Sheikhen att det är obligatoriskt att läsa Fatiha bakom imamen om imamen läser tyst. Och även om imamen läser tyst så ska man läsa Fatiha bakom imamen om man inte hör imamen. Eller om imamen är tyst efter att han har läst Al-Fatiha och lämnar en tid för folk bakom honom att läsa Al-Fatiha. Trots att vi inte ser att detta är från sunna. Att imamen är tyst några sekunder för att folk ska läsa Fatiha. Han säger att det finns inget belägg för detta. Men om imamen gör det så läser man Al-Fatiha. Okej? Okay? Och Sheikhen är då på åsikten att om du ber bakom en imam och du hör ljudet är högt, han läser Maghrib eller Isha eller Fajr, och han läser Fatiha, då ska du inte läsa någonting alls. Okej? Okay? Medan andra lärda säger att nej, man måste också läsa Fatiha bakom imamen, även om han läser högt. För att det har nämnts i Sahih Muslim att profeten sallallahu alaihi wasallam, han bad salat al-fajr med sina sahaba, och sahaba läste Koranen bakom profeten alaihi wasallam, så han blandade ihop sin läsning när han hörde deras röster. Och han sa efter bönen, det händer, eller det kan hända att ni läser Koranen bakom imamen, eller är det så? Och då så sa folket, jo ja Rasulullah. Och då så sa han, gör inte det förutom med Al-Fatiha. För det finns ingen salat för den som inte läser Al-Fatiha. Och det här sa han i Salat Al-Fajr. Så man måste läsa Al-Fatiha. I alla raka. I alla raka måste man läsa Al-Fatiha. Vare sig man är imam eller man ber bakom imamen. Och om imamen läser tyst, då är det lätt. Då läser man ju bara bakom imamen. Men om imamen läser högt, då kan man läsa efter imamen har läst Al-Fatiha. Eller samtidigt som imamen. Men det viktigaste är att man läser Al-Fatiha. Nästa punkt. Vad ska man läsa efter Al-Fatiha? Efter Al-Fatiha är det rekommenderat att läsa en annan sura. Och de här orden är viktiga. Yasunnu. Rekommenderat. Det betyder att om en person inte läser en sura efter Al-Fatiha, då är hans bön korrekt. Det kan hända ibland. Man ber. Det har hänt mig flera gånger. Man läser bara Fatiha och sen Allahu Akbar går man i ruku. I första rakan till exempel. Jag glömde läsa en sura. Och det är viktigt att känna till att det här är något som är sunna. Och om man lämnar något som är sunna, då är bönen korrekt. Och du behöver inte göra två sujud eller någonting. Så det är viktigt att känna till dessa bestämmelser. Så det är rekommenderat att läsa en sura efter Al-Fatiha. Och Sheikhen säger till och med i Salat al-Janaza. Till och med i Salat al-Janaza, begravningsbönen, så är det rekommenderat att läsa en sura efter Al-Fatiha. Eller att man läser vissa verser efter de två första raka. Man kan välja att läsa en sura eller vissa verser. Det är fritt. Och sen säger Sheikhen att man وَيُطِيلُ الْقِرَاءَةُ بَعْدَهَا أَحْيَانًا. Ibland läser man längre och ibland läser man kortare. Beroende på situationen, om man är resande, om imamen till exempel får någonting i halsen, han hostar, om imamen är sjuk eller folk är sjuka, eller ett barn gråter och så vidare. Profeten sallallahu alaihi wasallam sa att jag har som avsikt att läsa långt i bönen, länge. Men sen så hör jag ett barn gråta och avslutar bönen, eller jag ber snabbare, för jag är han gör det alltså, vad kan man säga, i då han, vad säger man, ja, han, de här känslorna för modern då hon hör sitt barn gråta och så vidare, så förkortar han då bönen sallallahu alaihi wasallam. Och sen säger Sheikhen att vad man reciterar beror också på vilken bön man ber. Det som man läser i Fajr är längre än det man läser i de andra bönerna. Och sen kommer Dhuhr och sen Asr. Och sen Isha. Och sen Al-Maghrib. Typ i den här ordningen. Man läser längst i Fajr. Och sen i Dhuhr. Och sen i Asr. Och sen Al-Isha. Och sen i Al-Maghrib. Och så säger han för det mesta. Men det kan hända att han kanske läste längre i Maghrib än i Isha. Och så vidare. Så det beror på. Men i vanligaste så var det på detta sätt som han läste alaihissalam. Och det längsta som profeten läste alaihissalam, det var i nattbönen. Den frivilliga nattbönen. Som sahaba sa att profeten alaihissalam var den som gjorde den lättaste bönen för folket och den längsta bönen för sig själv. Så det handlar inte om att du är imam och du läser jättelångt. Och sheikhen säger att det inte är tillåtet att läsa mera än vad profeten har läst sallallahu alaihi wasallam. Okej? Okay? Till exempel i salat al-isha, folk är trötta, folk har jobbat, kanske sent 10 på kvällen. Profeten alaihi wasallam brukade läsa wash-shams wal-layl wad-duha, de här korta surorna som är en halv sida kanske, al-a'la. Och en gång när jag tror det var Mu'ad var imam över ett folk sent på kvällen och läste jättelångt. En man gick ut i bönen och bad själv. Snabbt, och så gick de till profeten al-islam och klagade. Mannen klagade över att profeten över att Mu'ad läste länge. Och Mu'ad klagade över att mannen lämnat bönen. Och sa att det här är hyckleri. Och när profeten fick veta al-islam att Mu'ad läste långt. Och folket var trötta. Han sa, affatanun enta, ya Mu'ad. Är du en person som ställer till mig problem, ya Mu'ad? Affatanun enta, han sa det flera gånger. Och han sa sen att man ska läsa kortare. Och att det som mannen gjorde var rätt. Och senare så dog samma person som martyr. Och då så sa Mu'ad radiyallahu anhu att jag hade fel och du hade rätt. Inne mannen var inte alls en hycklare utan han var en from person. Men i alla fall man ska inte göra det svårt för folket. Det bästa är att läsa det som profeten läste sallallahu alaihi wasallam och inte mera. Beroende på situationen också. Och sen säger sheikhen det är också sunna. Att läsa längre i första rakan än i andra rakan. Okej? Okay? Det är sunnat att läsa längre i första rakan än i andra rakan. Och att de två sista rakan, om du ber till exempel dhuhr, första rakan läser du kanske 30 ayah. Andra rakan 15 ayah. Tredje och fjärde rakan läser du hälften av vad du läste i de två första. Okej? Okay? Det är det som är sunna. Och det finns mycket i detaljer om man vill gå in på vad exakt profeten läste alla islam. Då kan man gå tillbaka till grundboken. Ja. Och sen nästa punkt, att läsa fatiha i varje raka. Det är obligatoriskt att läsa fatiha i varje raka. Och det är sunna att ibland lägga till verser i de två sista raka också. Och det här är något som många inte vet om. Eller hur? När man läser dhuhr till exempel, du läser fatiha och en sura. Andra rakan, fatiha och en sura. I tredje rakan, du läser bara fatiha. I fjärde rakan, bara fatiha. Men sheikhen säger till sunna att i tredje och fjärde rakan också läsa Koran efter al-fatiha. Ibland. Okej? Okay? Och så säger sheikhen, det är inte tillåtet för imamen att läsa mera än vad som har nämnts i sunna. För det på så sätt gör han det svårt för folket, de som ber bakom honom. Vissa kan vara gamla, vissa sjuka, eller kvinnor som har spädbarn och folk som har saker att göra. Att läsa tyst och högt. Man läser högt i salat al-fajr, subh. I salat al-jum'a, idain, id, bönen. Al-istisqa, vad är istisqa bönen för någonting? Regnbönen. Wal-kusuf. Vad är det för någonting? Sol eller mån för mörkelse. Wal-awlayayn min salat al-maghrib wal-isha. Och de två första raka i maghrib och isha. Om man läser tyst i dhuhr, asr och de sista raka, två sista raka av isha och sista rakan av maghrib. Och det är tillåtet även om man läser tyst att låta folket bakom ibland höra en ayah som det har nämnts i sunnah. Till exempel om jag läser salat al-dhuhr så kan jag ibland, jag läser tyst, jag är imam, kan jag ibland höja rösten. Maliki yawmiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Sen fortsätter jag läsa tyst. Och det kan vara bra för att folk bakom påminns och så vidare. Och vad gäller nattbönen eller witter, så är det sunna att ibland läsa tyst och ibland läsa högt. Och när man höjer rösten så ska man läsa måttligt. Inte för högt och inte för lågt, som det har bevisats i hadithen. Det är också rekommenderat att läsa Koranen vackert, tartil al-Koran. Det är sunna att läsa Koranen med tartil, la haddan wa la ajalatan, inte för sakta och inte för snabbt. Utan man läser mufassira harfen harfen. Man uttalar varje bokstav klart och tydligt. Och man förskönar sin röst med Koranen. Wa yataghanna bihi. Och man, yataghanna betyder ordagrant sjunger. Genom man reciterar vackert inom de gränserna som har nämnts för tajwid. Alltså man överdriver inte. Och man reciterar inte som folk har innoverat eller i melodiska toner och noter som vissa gör. De nästan sjunger och överdriver och så vidare. Det här är inte tillåtet. Så man ska försköna rösten när man läser Koranen så gott man kan. Så som profeten Al-Islam har sagt, att försköna era röster med Koranen. För en vacker röst ökar Koranen i skönhet. Eller hur? Så det är rekommenderat att försköna rösten när man läser Koranen. Men det är då att man läser lugnt, sakta eller lagom och uttalar varje bokstav. Det är viktigt. Man inte stressar förbi och att man inte sjunger, utan man läser korrekt. Och profeten al-Islam sa också att den bästa av er som läser Koranen är den som, när ni hör honom läsa, så tror ni att han fruktar Allah i hans sätt att läsa. Och vissa av salaf rekommenderade att man läser Koranen sorgset. Allahu alam. Men i alla fall, man ska läsa Koranen vackert. Och ge varje bokstav dess fulla rätt. Och inte stressa. Och vissa av ulema, de säger den här liknelsen. Vad är bäst? Någon som läser sakta och mindre? Eller någon som läser mycket? För varje bokstav, det får 10 hasanat. Så logiskt, den som läser mera och snabbt, och mera hasanat. Och då säger ulema, det här är inte nödvändigtvis. En person kan skänka en ädelsten till en fattig person, medan en annan skänker flera små ädelstenar. Och den som skänker flera behöver inte vara bättre än den som skänker en stor, eller hur? För en stor ädelsten kan ibland vara dyrare än många små, eller hur? Så i alla fall, det bästa är att göra det som profeten gjorde, alaihissalam. Han läste klart och tydligt. Nästa punkt. Det är också rekommenderat, eller man ska korrigera imamen om imamen läser fel. Påminna imamen. Om imamen läser någonting fel så kan man korrigera de felen han gör. Eller rätta, vad säger man? Påminna om han glömmer bort en aya. Det händer ibland att man hakar upp sig, blandar ihop två verser med varandra. Då kan man rätta imamen. Och därför är det också rekommenderat att de som står bakom imamen är de som kan mycket Koran. Så att det inte är de okunnigaste som står bakom imamen. De som kan rätta imamen står längst bak. Och det har hänt ibland att massa folk börjar skrika i moskén. Och ibland folk vill rätta olika. Och vissa rättar fel. Och imamen blir ännu mer förvirrad. Utan de som står bakom imamen är de som rättar imamen. Nästa punkt, punkt nummer 6. Eller kapitel 6, är ruku. Att gå ner i ruku, att buga sig inför Allah subhanahu wa ta'ala. Om man har läst färdigt, säger shejken, då är man tyst en liten stund. Så lång tid som man hinner hämta andan. Sen lyfter man händerna som vi sa i början av lektionen. Raka fingrar, handflatorna mot Mekka, i nivå med axlarna eller öronen. Allahu Akbar. Okej? Okay? Och att säga Allahu Akbar här är obligatoriskt. Det är också en färg där jag läste idag att vissa av sahaba sa att varje gång du lyfter händerna i salat så får du 10 hasanat. 10 hasanat. Och ni vet ju, det är vid 4 tillfällen är det rekommenderat att lyfta händerna. Så det blir i varje raka, det blir 40 hasanat. Så det är bra. Sen så gör man ruku så att kroppsdelarna faller på plats. Och det här är obligatoriskt. Hur ska man göra ruku? Man greppar händerna på knäna och sprider ut fingrarna. Man har inte fingrarna så här ihop på knäna, utan man liksom öppnar fingrarna, delar på dem. Så som att man liksom greppar tag på knät. Och det här är obligatoriskt. Och sen gör man ryggen rak. Så rak att om man skulle hälla vatten på den så skulle vattnet stanna kvar. Och inte, huvudet är inte ner och inte upp, utan alltid rakt. Om man kan, om man har ont i ryggen är en annan sak. Men generellt, den som kan ska göra detta, så som man beskrev profetens ruku sallallahu alaihi wasallam. Och när man greppar knäna så har man också armbågarna ut. Man har dem inte mot kroppen. Och i sin ruku så säger man subhana rabbil azim 3 gånger eller mera. Och det finns också andra saker man kan säga. Men generellt, det här är det vanligaste. Och andra ulema säger att det som är wajib är 1 gång. Subhana rabbil azim 1 gång. Men det som är viktigast också är att alla kroppsdelar faller på plats. Att när du går ner i ruku, att du greppar och slappnar av. Att man inte går upp innan det att man har liksom slappnat av, kan man säga.
Sen då blir det trus 3 gånger.
Sheikhen säger att man säger det 3 gånger eller mer. Okay. Nästa punkt, att de moment man utför i bönen ska vara ungefär lika långa. Det är sunna att momenten i bönen är lika långa. Ens ruku är lika lång som när man stod. Och när man går upp efter ruku så står man lika länge som man gjorde ruku. Och ens sujud lika lång. Och när man sitter mellan sujud så sitter man lika länge. Och sen säger han nästa punkt. Det är inte tillåtet att läsa Koranen i ruku eller i sujud. Det är inte tillåtet att läsa Koranen i ruku eller i sujud. Al-i'tidal min ruku. Att ställa sig upp efter ruku. Sen så lyfter man, rättar ut sin rygg. Man går upp. Och det här är obligatoriskt. Alltså man ställer sig rakt. Och när man är på väg upp så säger man Sami Allahu liman hamida. Och det här är obligatoriskt. Och sen lyfter man händerna, så som vi nämnde innan, när man går upp, yani Sami Allahu liman hamida, och man lyfter händerna. Och sen när man står rakt så måste man också slappna av och låta varje kroppsdel falla på plats. Och sen när man ställer sig så säger man Rabbana wa lakal hamd. Och det här är också obligatoriskt. Vare sig man ber själv eller bakom en imam. Ja. Och det här är viktigt. Vissa, jag vet inte om ni har sett det när de ber. De står i ruku. Slarvigt, de går ner. Allahu akbar. Och innan de går upp, har kommit upp, så går de ner i sujud. Har ni sett det någon gång? Och den här personen, om han inte har någon ursäkt, sjukdom eller någonting, då ligger han väldigt farligt till. Och vi nämnde ju förra veckan hadithen. Att den som ber så här. Profeten al-Islam sa att han dör på en annan väg än Muhammeds väg. Det är väldigt farligt. Hans salat blir inte accepterad. Utan salat, som vi sa, är ett gymnastik. Det är någonting själsligt man gör. Och man ska vara lugn och slappna av inför Allah subhanahu wa ta'ala. Nästa punkt är sujud. Man säger sen Allahu Akbar, och det här är obligatoriskt. Och ibland så kan man också lyfta händerna. Det här är någonting som är också ganska ovanligt. Du går upp efter ruku. Och sheikhen nämner inte här, men sheikhen säger att du släpper händerna. Vissa går upp och lägger händerna på bröstet. Men sheikhen säger att du ska släppa händerna. Rabbana wa lakal hamd. Och så säger han att du kan också när du går ner i sujud säga Allahu Akbar. Lyfta händerna innan du går ner i sujud. Ibland. Nästa punkt, man faller ner i sujud på händerna. Det är också en sån här fråga. Ska man gå ner med knäna först eller händerna först? Sheikhen säger man går ner med händerna först i sin sujud. Så som profeten sallallahu alaihi wasallam har beordrat. Och det är autentiskt från hans sala. Och han förbjöd att man efterliknar kamelen. Då kamelen går ner. Taib, för kamelen lägger typ bakbenen före, fram händerna kan man säga. Så han förbjöd att man går ner så som kamelen faller ner, utan man lägger händerna före knäna. Och så beskrev också Sahaba profetens bön alaihissalam att han la sina händer före sina knän. Okej. Och om man gör sujud, vilket är en rukun, en av bönens pelare, så stödjer man sig på sina händer och man öppnar dem, man liksom särar på dem. Armbågarna är inte ihop med kroppen utan de är lite utåt. Sahaba sa man kunde se profetens under typ under hans armar nästan när han gjorde sujud alaihi salatu wasalam. Och i vissa medhab säger de att kvinnan ska kula ihop sig, ja, när hon gör salat. Och det här saknar bevis. Okej, det saknar bevis, utan mannen och kvinnan ber likadant. Och ett undantag är om du ber med folk. Då ska du inte liksom öppna på armarna och ha armbågarna i folks ansikten, utan då ber du ju normalt, Jani, så att alla kan be. Men generellt om du har plats så är det sunna att du delar på armarna. Man, när man gör sujud har man också fingrarna ihop och har dem mot qibla. Och man har händerna i nivå med axlarna i sujud. Och ibland upp till öronen ungefär. Och man lyfter upp armbågarna från marken, och det här är obligatoriskt. Och man får inte ligga som en hund i bönen. Profeten Al-Islam förbjöd att man ligger med armbågarna så här. Armbågarna i marken. Det är så som en hund ligger. Eller ett lejon. En varg eller vad som helst, de ligger så här. Utan armbågarna måste vara upp från marken. Och det här är obligatoriskt. Sen är det också viktigt att man har näsan och pannan i marken. Det här är obligatoriskt. Sina knän och tåtopparna. Om man har tåtopparna så här, alltså i marken, mot Qibla, mot Mekka. Och man har ihop, man för ihop hälarna också i sujud, säger sheikhen. Det är också en sak som många gör, att de ber med fötterna så här särade. Sunna är att ha hälarna ihop och fötterna i marken mot, med tårna då lite böjda mot Mekka. Och profeten alaihissalam sa i en hadith att jag har blivit beordrad att göra sujud på 7 kroppsdelar. Pannan, och han pekade på näsan. Handflatorna, knäna och tårna. Det blir 7, eller hur? 2 händer, 2 knän, 2 fötter och en panna och en näsa. Det räknas som 1 då. Och det är också ett fel som vi säger, att de gör bara sujud med pannan eller bara med näsan. Båda ska vara i marken. Sen säger sheikhen att man då stödjer sig på dessa 7 kroppsdelar i sin sujud. Och det är det som räknas som en itminan, att man då är lugn i sin sujud. Och det är också obligatoriskt. Precis som man är lugn i rukå ska man också vara lugn i sujud. Alla kroppsdelar måste falla på plats. Man kan inte bara gå ner, Allahu Akbar, Allahu Akbar, gå upp. Utan man måste slappna av och säga Subhana Rabbi al-A'la 3 gånger eller mera. Och det är rekommenderat i sujud att göra mycket dua. Extra mycket dua. Vet ni varför? Naam. Det är då man är närmast till Allah subhanahu wa ta'ala när man är i sujud. Så profeten alaihissalam han sa, närmast ni kommer till Allah är i sujud, så gör mycket dua. För det finns stor chans att den blir besvarad. Och en sujud ska vara ungefär lika lång som en ruku som vi nämnde tidigare. Och så säger sheikhen, det är tillåtet att göra sujud på marken eller på en ha'il. Att det är någonting mellan dig och marken. Som till exempel, eller mellan din panna och marken. Som till exempel ett klädesplagg, eller en matta, eller palmblad, eller liknande. Det är också viktigt. Vissa tror att om jag ber med en mussa till exempel, så får jag inte göra sujud så här med den här, när mussan är i marken. Utan jag måste göra så här, ta upp den så att pannan kommer i marken. Men sheikhen säger att det här stämmer inte alls, utan du får göra sujud med dessa saker emellan. Och vissa ulema liknade vid strumpor. Profeten alaihissalam sa att man ska göra sujud på fötterna, eller hur? Ja, de ska vara i marken. Men han sa inte, då måste vidröra marken, du får inte ha strumpor. Eller hur? Så på samma sätt som du får ha strumpor, så får du också ha någonting vid pannan när du gör sujud. Ja. Sen då, så sätter man sig upp. Han säger också, det är inte tillåtet att läsa Koranen när man gör sujud. Sen så lyfter man sitt huvud och säger Allahu Akbar. Och ibland när man lyfter sig från sujud för att sätta sig kan man också lyfta händerna ibland. Och sen sätter man sig lugnt och låter varje kroppsdel falla på plats. Och det här är en rukun, en av bönens pelare. Och man sätter sig på sin vänstra fot. Och det här är obligatoriskt. Och man har högerfoten rak och foten rakt upp. Det här är lite svårt att förklara, men ni vet ju alla hur man sitter. I tashahud, det är samma sak som mellan sujud. Man liksom sitter och lutar sig på sitt vänster ben. Och har högerfoten liksom uppåt med tårna mot Mekka. Och det är också tillåtet ibland, säger Sheikhen, när man går upp från sujud och sitter mellan sujud, att man sitter på hälarna. Man sitter på sina två hälar. Alltså rumpan på sina två hälar och tårna då mot Mekka. Och här säger man dua, Allahumma gfirli warhamni wajburni warfa'ni wa'afini warzuqni. Eller så kan man säga rabbighfirli. Och man sitter ungefär lika länge som man gjorde sujud. Och man kan då repetera dessa dua om och om. Och han nämner inte här, men man har händerna på låret. Och pekar inte eller något, utan händerna är bara still på låret. Sen går man ner, man säger Allahu Akbar och går ner till nästa sujud. Och ibland så kan man också lyfta händerna. Och det är också då en av bönens pelare att göra nästa sujud. Och man gör som man gjorde i första. Sen nämner han Jalsatul Istiraha. Innan det att man ställer sig upp till nästa raka. Det här är då första rakan. Innan det att man ställer sig upp till nästa raka. Så säger man då Allahu Akbar. Och ibland kan man också lyfta händerna. Och sen så sätter man sig på sin vänstra fot, som vi nämnde tidigare. Tills att man slappnar av. Och sen så ställer man sig upp. Och när man ställer sig upp i bönen så tar man stöd av sina knogar, säger Sheikhen. Som en person som bakar en deg med knogarna. Man ställer sig upp på knogarna. Okej? Okay? Det är inte ett måste, utan det är sunna. Okej? Okay? Och också det här att man sitter innan man ställer sig upp är också något som är rekommenderat. Det är inte heller obligatoriskt. Men i vissa medhab, de ställer sig upp direkt. De får inte sitta. Och man får inte ta stöd av händerna heller. Utan nej, båda är tillåtna. Men generellt, det som är sunnare att sitta. Och sen ta stöd av knogarna då och ställa sig upp. Och i andra rakan så gör man som man gjorde i första. Förutom att man inte läser inledningsdua. Och man läser den kortare än första rakan. Som vi också nämnde. Sen när man har gjort andra rakan, man har gått ner i sujud, då ska man göra ett tashahud. Eller hur? Ett tashahud, man sitter. Han säger att man är färdig med den andra rakan, så sitter man i tashahud. Och det är obligatoriskt. Och man sitter, som vi beskrev tidigare, som man sitter mellan sujud. Alltså på vänsterbenet. Och det är inte tillåtet här att sitta på hälarna. Som man gjorde mellan sujud. Om man lägger högra handen på sitt högra lår och knä. Och högra armbågen lägger man också på låret då. Och har den inte utåt. Utan man har den sådär på låret. Och inte utåt från kroppen, bort från kroppen. Utan på låret. Och sen lägger man vänster handen på sitt vänstra lår och knä. Och det är inte här tillåtet. Att sitta och luta sig på händerna. Och speciellt inte vänsterhanden. I tashahud får man inte sitta så här. Och luta sig på marken med vänsterhanden. Det är förbjudet att sitta så. Okej? Okay? Vänsterhanden bakom ryggen. Nästa punkt. Att röra på fingret och att kolla på fingret. När man gör tashahud. Sheikhen säger man. Stänger handen. Knytnäven. Den högra. Hela. Och man pekar. Med pekfingret. Och man lägger tummen på långfingret. Så här. Man lägger tummen på långfingret. Eller så gör man en ring. Att man håller så. Har ni nämnt som profeten alaihi salam. att man då gör som en ring mellan tummen och långfingret och pekar med pekfingret. De två sätten har nämnts. Och så säger Sheikhen att man fokuserar blicken på fingret och man rör på fingret i från början av tashahud till slutet av tashahud. Och man pekar inte med vänster finger. Och det här gör man hela sin tashahud. Vissa pekar bara med fingret när de säger la ilaha illallah. Eller hur har ni sett det? De sitter still så här. Det är också fel. Att ha händerna bara som på vänster handen. Att den bara är som vanligt. Liksom. Den ska vara knuten och man ska peka med fingret. Hela tashahud. Attahiyatu. Tills det att du ställer dig upp eller säger salam alaikum. Så pekar man hela tiden. Och fokusera blicken på fingret. Och Sheikhen sa att man kan röra på fingret. Och andra lärde sig att man håller fingret still. Okej? Okay? Och det är inte största frågan i världen. Men vissa säger att den här hadithen att man ska röra, att den är svag. Men vissa säger att den är autentisk också. Men som sagt, man kan röra eller så kan man hålla still. Och sen säger Sheikhen de olika sätt att säga tashahud på och att göra dua efter tashahud. Att göra tashahud, alltså attahiyatu, är obligatoriskt. Men om man skulle glömma första tashahud och ställa sig upp så gör man två sujud när man avslutar bönen. Och man läser tashahud tyst, man höjer inte rösten. Och den är som följande, attahiyatu lillahi wa salawatu wa tayyibatu assalamu ala nabi. Wa rahmatullahi wa barakatuhu. Assalamu alayna wa ala ibadillahi salihin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Och det finns också andra sätt att säga den på. Men det här är bara ett, eller kanske det vanligaste. Och vissa kanske är vana vid att säga assalamu alayka ayyuhan nabi. Eller hur? Det kan man också säga som vissa av sahaba sa och som profeten alaihissalam lärde sahaba. Men vissa av sahaba efter profetens bortgång alaihi salam sa inte ayyuhan nabi utan sa assalamu ala nabi. Okej? Okay? Men Allah, man kan säga båda. Och sen efter ett tahiyatu som vi då nämnde, ett tashahud, så säger man salat al-ibrahimiyya. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Innaka hamidun majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka hamidu majid. Eller man kan också förkorta den och säga Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita wa barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka hamidu majid. Och det finns också andra sätt att säga den på. Och jag råder som förra veckan någon som vill fördjupa sig att gå tillbaka till grundboken Sifatus Salah. Och den finns på engelska, The Prophet's Prayer. Finns att ladda ner säkert, eller beställa på internet. Och som vi sa så är det från de bästa böcker som har skrivits. Och där nämner Sheikh ungefär 10 olika sätt att säga attahiyatu på, eller salat al-ibrahimiyya. Och sen får man välja vilken dua man vill efter detta. Hänger ni med? Attashahud, attahiyatu lillahi. Och sen Allahumma salli ala Muhammad. När man är färdig så får man välja vilken dua man vill. Okay. Sen säger Sheikhen att ställa sig upp till andra och eller till tredje och till fjärde raka. Sen säger man Allahu Akbar. Och det är sunna att säga Allahu Akbar när man sitter. Och man lyfter händerna ibland. Ibland säger man Allahu Akbar och gör så här när man sitter ner. Och sen ställer man sig upp. Det är också sunna att man säger Allahu Akbar och lyfter händerna när man har ställt sig upp. Det finns två olika sätt. Och sen ställer man sig upp till den tredje rakan. No. Och samma sak där han säger om man ska ställa sig upp till fjärde rakan så sitter man och vilar lite efter då sujud innan det att man ställer sig upp. Och i alla moment så måste man slappna av och kroppsdelarna måste falla på plats. Sen så läser man i tredje och fjärde rakan surat al-Fatiha. Det är obligatoriskt. Och ibland så kan man då lägga till en sura. Eller verser om man vill. Sen nämner Sheikhen två saker som kanske inte utförs i varje bön, men det är viktigt att känna till. Och det är al-qunut. Vad betyder al-qunut för någonting? Vem vet, vad är al-qunut? Dua al-qunut. I Ramadan. Vad gör imamen i sista rakan? Han lyfter händerna. Allahumma ihdina fi man hadayt. Det kallas för qunut. Och det finns två sorters qunut. En qunut man gör i varje bön. Om muslimerna har drabbats av en katastrof. Och en qunut som man bara gör i witr. Okej? Vad gäller den första qunut an-nazila? Om muslimerna har drabbats av en katastrof. Han säger, det är rekommenderat att göra denna åkallan för muslimerna om de drabbats av en motgång eller katastrof. Okej? Okay? Och det brukar vara så att i ett muslims land så är det imamen som säger åt moskéerna att ni ska, alla imamer ska be, göra denna dua. Och då gör de den efter varje, eller i varje bön. Det är också ett fel som vissa gör, de gör den bara i fajr och i maghrib eller isha. Profeten a.s. gjorde den i varje bön. När man dödade de här, vad var det, 40 personerna som han skickade iväg för att kalla folket till islam. De dödades. Så han gjorde dua mot de här människorna. Jag tror i 40 dagar eller någonting sånt. I varje bön gjorde han dua. Yani i fajr, i dhuhr, och asr, och maghrib och isha. Och shejken säger, när gör man den? Hur gör man den? Efter rukå. När man har gått ner i sista rukå och går upp, Sami Allahu liman hamida, så lyfter man händerna. Säger Rabbana wa lakal hamd. Och den har ingen speciell dua som man säger, utan man åkallar med det som passar den katastrofen som har hänt. Alltså man ska inte säga Allahumma ihdina fi man hadayt, utan du gör dua, till exempel om det är kuffar attackerar muslimerna, gör du dua mot kuffar och att Allah ska ge seger till muslimerna. Det är svält till exempel i muslimska länder, du gör dua att Allah ska ge dem mat, hälsa, regn och så vidare. Okej? Okay? Med det som passar situationen. Och man lyfter händerna. Imamen lyfter händerna. Och även de bakom. Det nämner inte sheikhen, men ulema har sagt det. Imamen lyfter händerna i denna dua. Och läser högt. Om han är imam. Och det här är viktigt. Det är till och med hela salatet dhuhr i tyst till exempel. Men i sista rakan, Sami Allahu liman hamida, Rabbana wa lakal hamd. Och så börjar han göra dua högt. Då ska man inte få en chock. Utan det här är tillåtet. Och det är sunna. Och de bakom säger amin. Högt. Och när han är färdig så säger han Allahu Akbar och går ner i sujud. Den andra formen av qunut är i witr. Vet ni alla vad witr är för någonting? Det är den sista nattbönen kan man säga. Ni vet ju, ni som ber i Ramadan till exempel. Vissa moskéer ber 11 rakan. Och den här sista rakan är witr. Eller de tre sista är witr. När imam brukar läsa Qul huwa Allahu ahad. Och sen så lyfter han händerna. Och shejken säger att dess tillfälle är före rukå. Det här är många som inte känner till. Ja, du läser en sura, fatiha, Qul huwa Allahu ahad. Och sen lyfter du händerna och gör dua. Innan rukå. Inte efter rukå. Innan rukå. Men det är också tillåtet efter rukå. Men det som är mest autentiskt är före rukå. Och då gör du den duan som profeten alaihissalam lärde sina barnbarn. Allahumma ihdina fi man hadayt. Wa afini fi man afayt. Wa tawallani fi man tawallayt. Wa barik li fi ma atayt. Wa qini sharra ma qadayt. Fa innaka la taqdi wa la yuqda alayk. Wa innahu la yadhillu man walayt. Wa la ya'izzu man adayt. Tabarakta rabbana wa ta'alayt. Wala man ja'a minka illa ilayk. Så shejken säger man ska inte lägga till någonting på denna dua förutom salat över profeten Muhammed sallallahu alaihi wasallam. Och sen så gör man rukå och sen går man upp och sen faller man ner i sujud. Sen nämner shejken den sista tashahhud och hur man ska sitta. Och de är obligatoriska. Sista tashahhud är obligatorisk. Det måste man säga. Och man gör som man gjorde i första. Förutom sättet att sitta på. Man kan sitta som man gör i första tashahhud. Men det är också sunna. Att istället för att sitta på vänsterbenet. Så för du in vänsterbenet. Under. Liksom foten under. Höger smalben. Så att du sitter på rumpan. Så att du sitter på din vad blir det, vänstra skinka typ. Okej? Okay? Det är rekommenderat att göra så i sista rakan. Eller i sista tashahud. Och man har högerfoten som vanligt uppåt och fötterna mot Mekka. Och man liksom, när man sitter så kan man liksom stödja sig på sin vänstra hand som är på vänster knä då, eller lår. Okej? Okay? Man liksom lutar sig lite på det. Förstod ni det här hur man sitter? Är det klurigt eller? Vi kommer visa sen när vi ber, men i tashahud, ni vet hur man sitter i tashahud. Mellan sujud också. Så får du sitta i sista tashahud. Men då har du ju fötterna så här liksom vanligt. Men det som då är rekommenderat om det är två tashahud i en bön, att du för in vänster fot under höger smalben. Okej? Okay? Så att du sitter på rumpan istället. Okej? Okay? Vi får visa, det kanske är lite svårt att förstå. Och så säger sheikhen, det här obligatoriskt att göra salat över profeten alaihissalatu wassalam och att söka skydd från fyra saker. I denna tashahud är det obligatoriskt att göra tashahud då och salat över profeten alaihissalatu wassalam som vi nämnde tidigare. Och sen att söka skydd från fyra saker. Att säga Allahumma inni a'udhu bika min adhabi jahannam. Och Allah, jag söker skydd hos dig från straffet av helvetet. Och straffet i graven, och min adhab i qabr, och min fitna till mahya wal mamat, och från prövningarna i detta liv och prövningarna vid döden, och min sharr fitna till masih ad-dajjal, och från prövningarna av den onde messias antikrist. Så det då sheikhen säger faktiskt att det är obligatoriskt att söka skydd från dessa fyra saker, medan majoriteten säger att det är rekommenderat. Okej? Okay? Och alla andra, det som är mest korrekt, men profeten alaihissalam beordrade att man gör det. Så det är bättre att man gör det i varje sala. Och det finns ingenting att förlora på att göra denna dua. Och sen får man göra dua för sig själv. Vad som har nämnts i Koranen och i Sunna är de bästa av dua. Och om man inte kan något av detta så får man göra vilken dua man vill. Gällande sin dunya eller sin akhira. Sin religion, dunya eller akhira. Det är också viktigt. Många tror att i bönen man får inte göra någon egen dua. Du får göra egen dua. Men inte lite hur som helst, utan bara i sujud och efter ett tashahud. Då får du göra frivillig dua. Men vad gäller ruku, när man står upp och sånt, då gör man inte frivillig dua. Okej? Okay? En annan fråga, får man göra dua på ett annat språk än arabiska i salat? Ja, det får man.
Arabiska
är bäst. Och de bästa är de dua som har nämnts i Koranen och i Sunna. För ibland om man hittar på egen dua, då kan man göra ibland fel. Man kanske ber om saker som inte ens är bra. Eller hur? Men de bästa av dua är de som har nämnts i Koranen och i Sunna. Till exempel, Rabbana atina fi dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adhaban nar. Och Allah, ge oss från det goda i detta liv och det goda i nästa liv. Och skydda oss från elden. Inom Allah besvarar den här duan. Khalas, vad vill du mer än detta? Det goda detta liv. Det goda nästa liv. Och inte gå till elden. Finns det något mer än detta? Ja? Det omfattar allt, eller hur? Det finns många vackra duar som är bra att man lär sig. Det behöver inte vara att ibland du hör folk i Mekka och sånt. Med värsta duan 20 minuter. Ja? Ja? Det var en sahabi. Han sa till profeten. Jag kan inte göra sådana duar som ni kan. Men jag frågar Allah om hans paradis och jag söker skydd hos Allah från hans eld. Och då så sa profeten, det är samma sak som vi ber om. Ja, i slutändan så är det samma sak. Och från domedagens tecken är att det kommer komma ett folk som överdriver i dua. Profeten sa som gjorde ingen dua i salat i 20 minuter, 25 minuter. Utan kort, om ni läser de här dua, de är korta. Eller hur? Och alhamdulillah, man ska inte göra det svårt för folket. Sen då avslutningsvis hur man avslutar bönen, hur man gör teslim, hur man säger assalamu alaikum över sin höger och vänster axel. Sen så säger man assalamu alaikum över sin höger axel och det är en rukun, det är en av bönens pelare. Och man vänder huvudet så mycket till höger att de bakom kan se kinden. som det har berättats från profeten Al-Islam, att han vände sig så mycket att man kunde se hans kind. Taib. Och sen samma sak, vänster axel. Och även om det är begravningsbönen. Och imamen höjer då rösten när han säger assalamu alaikum. Förutom vid begravningsbönen. Och det finns olika sätt att säga assalamu alaikum på när man avslutar bönen. Och det kallas för teslim då. Det första och längsta är att man säger assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Över höger axel. Och sen att man säger assalamu alaikum wa rahmatullah. Över vänster axel. Genom utan wa barakatuh. Okay. Det andra sättet är att man säger assalamu alaikum wa rahmatullah. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Vänster och höger. Det tredje. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Assalamu alaikum. Okej.
Okay.
Fjärde. Att man bara säger assalamu alaikum. På höger sida. Och man bara vänder ansiktet lite grann. Assalamu alaikum. Det är också tillåtet. Det har också nämnts från profeten Muhammad sallallahu alaihi wasallam och ett flertal av sahaba. Att de sa detta. Men vissa ulema säger att det är bäst att man alltid säger två. Och speciellt om du är imam i moskén. Folk inte kan sunna. Du säger salam alaikum. De kommer inte, han kan inte göra salam. Han får aldrig mer vara imam. Ja. Det, ibland måste man ha lite hikma, lite vishet. Förstår ni? Så det, vissa saker som är sunna kan man kanske lämna. Man kan lära folket. Men innan de har lärt sig så ska man vara lite försiktig. Okej? Okay? Och sen säger sheikhen, broder, muslim, det här är det som underlättades för mig av att sammanfatta profetens bön sallallahu alaihi wasallam. Och jag försökte då att få er att förstå den så att den skulle vara klar och tydlig i era sinnen, så som att ni såg den framför er. Och om du ber på det här sättet, så som profeten sallallahu alaihi wasallam har bett, så har du då bett som honom. Och jag hoppas att Allah ta'ala accepterar från er. لِأَنَّكَ بِذَلِكَ تَكُونُ قَدْ حَقَّقْتَ نَمْ. För om du då ber på detta sätt, så har du då implementerat profetens uttalande sallallahu alaihi wasallam. Sallu kama ra'aytumuni usalli. Be så som ni har sett mig be. Och efter detta så ska du också inte heller glömma bort att be med hjärtat. Alltså att hjärtat är medvetet. Och att du ber med inlevelse. För det är det som är det största målet med bönen. Då man står framför Allah subhanahu wa ta'ala. Och ju mer man liksom uppfyller detta, ju större belöning får man då. Att man ber med inlevelse och man ber så som profeten Muhammad a.s. har bett i utförandet av bönen. Ju mera goda frukter kommer du att få av bönen. Den bönen som Allah ta'ala säger om, inna salatanha anil fahsha'i wal munkar. Att sannoliken så hindrar bönen från skamlösa gärningar och synder. Men vem? Salah hindrar vem från skamlösa gärningar och synder? De som ber med inlevelse. وَالَّذِينَ هُمْ فِي صَلَاتِهِمْ خَاشِعُونَ. De som ber med inlevelse, khushu, ödmjukhet. Och de som ber som profeten gjorde, sallallahu alaihi wasallam. Och avslutningsvis så säger sheikhen, vi ber Allah ta'ala att acceptera minna salatana, att acceptera våran bön och alla våra gärningar, och att spara dessa belöningar till oss på den dagen vi ska möta honom. Den dagen då ingen människa kommer att gynnas av sina barn eller sina pengar förutom den som kommer till Allah med ett friskt hjärta. Walhamdulillahi rabbil alamin.